Kapitel 19. Dödsänglarna sätter nu allt på ett kort. Jag hade vid det här laget lärt känna de här dödsbringande häxorna och hur de tänkte. Men deras nästa drag kom faktiskt ändå mycket oväntat. Striden mellan oss var nu så djupt infekterad att det gick att förvänta sig nästan vad som helst från dessa ondsinta och revanschistiska kvinnor. Vad jag vid det här laget nästan helt hade glömt bort var ju hur pass enkelt jag hade kunnat tillintetgöra facket Kommunal. Ni kanske kommer ihåg nederlaget i hovrätten och förvaltningsrätten, men framförallt nesan av att i SVTs morgonprogram i direktsändning blev gruvligt förnedrade inför miljontals tv-tittare. Sånt glömmer inte sanna socialister så lätt. Hämnden är ljuv tycks alltid vara LO-ledningens motto. Tiden hade nu gått sedan jag några år tidigare i samband med stackars Alva 95-fallet i Karlstad också lyckats trycka tillbaka Arbetsmiljöverket och dess dåvarande chef generaldirektören Mikael Sjöberg. För övrigt nära släkt med för detta statsministern ärkemyglaren och nu sedan några år storgodsherren och finansmogulen från Katrineholm, det vill säga Göran Persson. Tyvärr dog stackars Alvar en kort tid efter den här tv-duellen, varför striden mellan mig och Arbetsmiljöverket och Kommunal kunde biläggas. Temporärt skulle det visa sig. Facket Kommunal, Arbetsmiljöverket, kommuner, åklagare och domstolarna skyddar varandra. Facket Kommunal och Arbetsmiljöverket är båda två genomkorrupta exempel på den djupa statens förlängda arm. I Alvarfallet hade ju Kommunal och Arbetsmiljöverket verkligen laddat upp för en stor och mäktig strid i syfte att kväsa mig som banerförare för individens egen makt gentemot samhällets alla korrupta representanter. De här opportunisterna hade bidat sin tid men på olika sätt och i olika forum bakom kulisserna utnyttjat sina kontakter och sin makt för att trycka på för en förändring av lagstiftning eller rättare sagt den kommunala tillämpningen kring webbkameror och miljöer dit den arbetsrättsliga lagstiftningen inte når. Kommunalen hade ju tidigare försökt hävda att hemtjänstens besök hemma hos min mamma i hennes lägenhet var att betrakta som en arbetsplats. Med det som argument drev Kommunal uppfattningen att man via arbetsmiljörättsliga regler kunde åberopa arbetsmiljöproblem för att få stänga ner alternativt ta ner fysiskt de här typen av kameror som fanns hemma i min mammas lägenhet. Jag borde givetvis ha förstått att det var något i görningen då hemtjänstpersonalen så frekvent under den här tiden tog sig friheten att dra ur kontakten till routern som fanns i mammas lägenhet. De visste ju alla självklart vad som var på gång. Något jag inte hade en aning om. Kommunal spänner musklerna och Sundsvalls kommun lyder fackets order. Så i maj 2015 skickade för Sundsvalls kommun ett brev till mamma där det på torrt byråkratspråk meddelas att kommunen med hänvisning till arbetsmiljölagen, 3 kap. 2 § första stycket stängt av hennes kameror. Dokumentet var undertecknat av Carina Magnusson, tillförordnad affärsområdeschef och Lillemor Lång, huvudskyddsombud, Kommunal. Kommer ihåg kvinnan som redan den 6 september 2010, alltså cirka 5 år tidigare, vid mötet hos Sundsvalls kommun, dit jag skriftligen blivit kallad, i hotfull ton skrek att jag skulle ta ner kameran, annars så skulle hemtjänstpersonalen hänga handdukar över dem. Hon, Lillemor Lång, hade definitivt inte glömt nesan över att hon i sin egenskap av facklig ordförande inte med maktspråk kunde befalla mig att efterkomma hennes fackliga order. Inget hade egentligen ändrats vad avser lagstiftningen. Men man anförde att personalen känt ett sådant obehag av de här kamerorna att de hade fått bestående hälsoproblem. Självklart var man ju återigen ute efter att få ännu en rättslig prövning till stånd. Någon bevisning för sina påståenden presenterades därför självklart inte med det här beskedet. Jag funderar nu på att inkomma med en anmälan om egenmäktigt förfarande eller övergrepp i rättssak. Men det hade tagit tid och kraft av mig det jag nu satt på läktaren i Portugal. Mitt praktiska och omedelbara problem var att snabbt få deras självsvårliga avstängning av kamerorna upphävt i förvaltningsrätten. Något som vid mina inledande efterforskningar visade sig skulle ta lång tid i anspråk att få effektuerat. Givetvis var förvaltningsrätten också redan då kontaktad av såväl Kommunal som Sundsvalls kommun, med uppmaningen att lägga min överklagan om den kom in längst ner i högen för inkomna mål. Jag hade kontakter som inofficiellt bekräftade detta. Det är så här det går till i den socialistiska och djupt korrupta rättsstaten Sverige. När korrupta och samvetslösa samhällsrepresentanter vill visa sin makt över en trotsig konservativ man. Utan att kunna bevisa det så hade sannolikt Sundsvalls kommun i vanlig ordning fått muntliga försäkringar om att domstolen med legala undanflykten av hög arbetsbelastning inte skulle ha tid att prioritera det här målet. Så hade de bevisligen gjort tidigare inför ansökan hos tingsrätten då de olagligen lyckades få mamma omyndigförklarad och satt under oinskränkt förvaltarskap under nästan ett helt år. Förvaltningsdomstolen ville ju inte med ett interimistiskt beslut inhibera detta fullständigt lagvidriga beslut från kommunen. Och när jag med hänvisning till förtur för åldersrelaterade brott och brott mot kvinnor pressade domstolen på ett besked när i tiden de kunde ta sig an detta ärende så indikerade de här korrupta människorna hos förvaltningsrätten att det sannolikt inte skulle kunna ske innan hösten samma år, det vill säga 2015. Så här går det till i banankungadömet Sverige. Min svåraste tid. Nu boende i Portugal och utan möjlighet till kommunikation med min mamma hade Sundsvalls kommun i triumfatorisk stil spelat ut ett högriskabelt kort. Deras bedömning var ju att jag skulle få stora praktiska problem då jag inte så enkelt som tidigare kunde vara på plats och tillvarata min mammas rättigheter. Ännu en satanisk plan som dessa militanta och mycket ondsinta kvinnor återigen försökte sjösätta. Jag funderade mycket ingående på hur jag nu skulle bemöta detta oväntade drag. Jag var i och för sig då ganska säker på att återigen vinna den rättsliga striden. Men hur lång tid hade jag på mig? Dödsänglarnas återupptagna aktiviteter med sina giftcocktails snabbt kunna avliva mamma låg också i vågskålen för hur jag nu skulle agera. Jag umgicks faktiskt med tankarna på att snabbt flytta tillbaka till Sverige för att på nära håll kunna vara hos min mamma. Jag var helt klart och utan några som helst omsvep ännu en gång nere för ordentlig räkning. På ett eller annat sätt förstod jag nu att det hade kommit till dödsänglarnas kännedom att jag opererats för min cancer. Och de såg nu sin chans att sparka på den som redan ligger. Jag hade nu börjat återfå mina krafter och tränade ganska hårt under min första tid i Portugal för att så snabbt som möjligt återfå den fysik som jag till stora delar tappat under min konvalescens efter operationen innan, hösten innan, år 2014. Återställandet av min personliga fysik innebar bland annat att återvinna min viktförlust från de ynka 68 kilo jag vägde efter min pers i samband med operationen hösten 2014. Så våren 2015 hade jag lyckats återställa min vikt till cirka 75 kilo och jag kämpade med att återfå min hälsa på alla plan. Mentalt ser jag mig nog som ganska stark, men visst kom jag i ordentlig gungning när det här dråpslaget drabbade mig, men framförallt min kära lilla mamma. Det fanns tillfällen när jag frågade mig själv om alla mina ansträngningar verkligen hade varit värda det pris som jag, men framförallt min mamma, trots att allt hade fått betala längs vägen så att säga. Mitt personliga dilemma var ju att jag nu verkligen trivdes mycket bra med mitt nya liv i Portugal och att få återvända till livet efter att ha suttit i dödens väntrum bara några månader innan gjorde mig emellertid mycket ambivalent i den situation som nu uppstått. På sätt och vis var det kanske bra att jag för egen del hade prövats hårt det senaste året. Det gjorde mig mentalt stark och jag kände att jag förmodligen också skulle klara ut det här. Men säker var jag definitivt inte. Att kämpa mot samhällets väderkvarnar tar på krafterna. Tilltron till människans goda sidor sviktade och jag tvingades fundera igenom hur jag nu skulle agera. I motgång försöker jag emellertid alltid tänka positivt och jag tvingade mig själv till uppfattningen att jag också skulle klara den här utmaningen. Lite humor och självdistans underlättar också. Dags för beslut. Som den envise och relativt tjurige norrlänning jag i botten är, så har jag normalt lite svårt att ge upp och kasta in handduken. Som den krassa analytiker jag själv bedömer mig vara så insåg jag att ett flerfrontskrig sannolikt skulle ge dödsänglarna mer fritt spelrum för att så snabbt som möjligt kunna avliva min mamma. Med mig upptagen att driva process i förvaltningsrättskedjan mot Sundsvalls kommun beträffande deras lagstridiga beslut av att stänga av kamerorna så kunde de ju få mig sysselsatt på annat håll under ganska lång tid. Likaså visste häxorna att de i vanlig ordning hade ett kriminellt beskydd från åklagaren Peter Salsberg. Han skulle ju självklart göra allt i sin makt för att undvika åtal som rörde min anmälan av P.M. Magnusson. Ibland känner man sig maktlös när samhället mobiliserar mot en enskild individ. Att mamma i praktiken fick sitta emellan brydde sig de här illviljans företrädare inte ett dugg om. Nytt fokus blev att försöka rädda livhanken på mamma. Strategin från Sundsvalls kommun var att så snabbt som möjligt hinna med sina försök att avliva mamma innan jag drivit processen om rätten att ha kameror uppsatt och vunnit rent rättsligt. De här aktiviteterna betraktade jag därför inledningsvis som rena distraktioner med syftet att få fokus flyttat från det som till slut ändå var överordnat allt annat. Det vill säga att rädda livet på min egen mamma. Jag hade nära kontakt med mina två vänner Ulf B1 och Ulf B2. Men nu rådgjorde jag med Ulf B2 då denne bakom kulisserna varit med hela resan och han hade själv en mamma i en liknande situation även om hon var 10-tal yngre än Mariana. Min fråga till denna hedersman var om man kunde bistå min mamma mer än jag själv nu kunde med kamerorna avstängda och med mig cirka 400 mil bort i Portugal. Han ställde utan minsta tvekan upp och hans enda villkor var att vi kunde få vår gemensamma vän Björn Hammarskjöld som vår egen medicinska rådgivare. Björn Hammarskjöld hade ju varit mitt stöd under hela den här processen men nu behövdes hans medicinska expertis mer än någonsin då jag och Ulf B2 valde att fokusera på att stoppa det mordförsök som de ondsinta dödsänglarna vid Allégården bestämt sig för att sätta i verket. Vi valde med viss tvekan inledningsvis bort allt för stora ansträngningar att driva långa rättsprocesser. Min mammas liv stod nu på spel och det blev därför vårt gemensamma och prioriterade mål. Våra första åtgärder. Vi lyckades med stora ansträngningar stoppa det hembesök som den så kallade läkaren Hassan Soleimapour initierats av dödsänglarna Pia Magnusson och Rosmarie Karlsson. Tyvärr så visade detta sig vara bara en pyrrusseger. Läkarbytet från hennes husläkare Henning Bolin till denne hitman, Hassan Soleimapour, det vill säga ägaren till samma vårdcentral, saknade ju samtycke och det var nog det faktumet som ändå fick dem att i sista stund ställa in hembesöket. Något som dock krävde att en del, hel del intensiva och citattecken övertygande e-postmeddelanden till de här tre dödsänglarna. Återigen kraftigt störda i sin dödsbringande planering tog de i samråd med Hassan Soleimapour snabbt en annan väg. De övertalade hennes formella husläkare Henning Bolin att, utan att inhämta mitt samtycke, skriva en remiss till den ökända geriatriska kliniken vid Sundsvalls sjukhus för att den vägen kunna styrka att mamma inte var lämpad att bo kvar i sin egen fullt legala lägenhet med ett alldeles normalt hyreskontrakt. Ni inser sannolikt att den långvariga kemiska misshandeln som Mariana nu utsatts för mer eller mindre gjort henne till en zombie som varit dödsänglarnas huvudsakliga mål. Nu skulle bara ett inhämtat utlåtande från geriatriken vid Sundsvalls sjukhus bekräfta det. Sen var vägen utstakad för att med ett LPT, det vill säga lagen om psykiatrisk tvångsvård, kunna få henne flyttad. Skrämmande? Jo, men visst, som vi norrlänningar brukar säga. Fullmaktsfrågan ständigt i centrum. De två inte ont anande, ganska unga läkarna vid denna geriatriska klinik behövde också de få oss att förstå den korrekta innebörden av en fullmakt samt vilka personliga risker de tog om de inte accepterade att jag för min mammas räkning upphävde Henning Bolins remiss. Jag hade därför skickat frågan om hur de skulle tolka fullmakten till landstingets chefsjurist Thomas Olsson. Jag och Ulf B2 genomförde då ett inspelat samtal med denne Thomas Olsson och frågade honom om hans svar till kliniken var något han var beredd att stå fast vid om vi tog ärendet till rättslig prövning. Ställd inför denna fråga backade han mycket snabbt när han insåg att han hade blivit gisslan i ett drama som han inte kände till mer än mycket perifert. Att jag och Ulf B2 visade honom att vi kunde lagstiftningen avsevärt bättre än han själv fick honom att under samtalets gång inse det tragiska med att, som han gjort, lita på vad andra självutnämnda experter vid andra myndigheter ständigt skickar ut som rekommendationer till berörda inom svensk sjukvård. Här är Sveriges kommuner och regioner och IVO de allra största förbrytarna mot svensk lagstiftning. Deras verksamhet kan jämföras med Cosa Nostra, det vill säga maffian på Sicilien. Vi avvägde därmed också detta avancerade försök att få mamma bort från sin egen lägenhet. Överklagan av kommunens beslut att stänga av kameran. Nu tog vi efter detta båda oss an ett formellt överklagningsärende till förvaltningsrätten med begäran om inhibition hos Sundsvalls kommuns ensidiga beslut att stänga av dessa kameror. Kommer ni ihåg det jag tidigare berättat om hur kommunala arbetsmiljöverket tvingades lägga ner sin strid om kamerorna efter förmjukelsen i hovrätten och förvaltningsrätten? De hade verkligen laddat för ett avgörande slag skulle stå i Karlstad. Tyvärr dog den stackars Alvar innan striden kommit igång på allvar. Kommunals debacle i Sveriges Televisions morgonsoffeprogram gav dem emellertid ingen ro. Och Kommunal har rejäla ekonomiska personella resurser när de förutsätter sig något. Medlemsavgifterna används till att jaga livet ur de medborgare som motsätter sig och trotsar fackets makt. Vi pratar här om rena hoffa-fasonerna. Nu visar det sig långt i efterhand att Arbetsmiljöverket på Kommunals uppdrag ändå hade fortsatt att driva detta ärende för att kunna stoppa min framfart i senare skede. Jag var ett veritabelt rött skynke för Kommunal. Och den drivande var ju som sagt Lillemor Lång, lokal fackpamp i Kommunal Sundsvall. Initierade källor har under tystnadslöfte yppat att hon satt som ett av sina personliga mål att krossa mig. När jag och Ulf B2 tillsammans drivit på förvaltningsrättens beslut om inhibition så kom svaret, föga överraskande, hade Sundsvalls kommun och Kommunal med tips från sina kollegor från Arbetsmiljöverket fått nys om vad som på juridiskt fikonspråk kallas för verkställighetsbeslut och laglighetsprövning. Bakom dessa relativt oskyldiga termer döljer sig dock en mycket snårig men uppenbart snedvriden lagtext med syftet att åsidosätta medborgarnas rätt att formellt överhuvudtaget överklaga kommunala beslut. Därmed kunde den korrupta förvaltningsrätten med kommunens fulla samförstånd driva igenom Arbetsmiljöverkets krav på tolkning av gällande arbetsmiljölagstiftning. För den vilken konkret vill se hur ännu en genomkorrupt sosserådman, Per-Olof Larsson, vid förvaltningsrätten uttrycker sig för att skydda sina fackliga vänner inom Kommunal samt tjänstekvinnorna inom Sundsvalls kommun, så kan ni här nedan ta del av en av hans synnerligen krystade domskäl. Och det behövs påpekas att den här korrupte rådmannen, Per-Olof Larsson, han hade tidigare tjänstgjort som utredningssekreterare i en statlig utredning, SOU 2007:72. Som startades av den socialdemokratiska regeringen. Utredningen handlade om, citat, kommunal kompetens i utveckling, slutcitat. I praktiken handlade utredningen om kommunernas rätt till utökade befogenheter att själva, utan möjligheter till så kallade förvaltningsbesvär, kunna fatta vissa beslut. Fritt översatt till normal svenska var den här utredningen ett beställningsjobb av sossarna, som efter regeringsskiftet året efter att den utredningen hade startats år 2007, hamnade på det hopplöst inkompetenta statsrådet Mats Odells bord. Lurad upp på läktaren accepterade denna kristdemokrat för alliansens räkning denna utökade kommunala rätt att fatta beslut utan möjlighet att överklaga till förvaltningsrätten. Texten i Per-Olof Larssons domskäl är nästan en ordagrann avskrift från utredningens kapitel 3.3, laglighetsprövning. Det vill säga den utredning där han själv just formulerat denna kriminella möjlighet för kommuner med endast ett syfte, att öka den offentliga makten på medborgarnas bekostnad. För de riktigt superintresserade så återfinns det här i en text i SOU 2007:72 på sidorna 75-77. Som belöning blev den utredningssekreterare något år senare av regeringen utsett till rådman vid förvaltningsrätten. Det är så här den djupa statens vänskapskorruption ser ut i praktiken, vilket inte så många känner till. Men först får ni se hur själva beslutet från Sundsvalls kommun såg ut. Längre ner, efter Sundsvalls kommuns brutala beslut att stänga av kamerorna, finns också mitt överklagande till förvaltningsrätten. För att slutligen, som jag sagt, följas av denne vänskapskorruperade rådman Per-Olof Larssons klart partiska domskäl. Och i den här ljudboksversionen av den här boken så hänvisar jag till det här kapitlet, sidan 126, 127, 128, 129 och 130 och 131. Fortsätter med 132, 33, 34 och 135. 136, ja, till 136. Och därmed så hänvisar jag till den skrivna versionen. Det är mycket, mycket text i de här dokumenten. Så att den som är verkligen intresserad och intresserad och vill läsa det här kan klicka upp den textversion som följer med den här ljudboken.